kommer jag glömma bort det. Det händer ganska ofta att jag inte sjunger och sen glömmer jag bort att jag skulle sjunga. Du skulle ju sjunga, säger pastorerna då. Så just det. Jag börjar där. Får du igång någon musik? Ja. Yeah. Yes.
Men har du så rädd för att du ska dö?
Ja.
Bara bit som en kallist.
Hey. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Alla ser mig som ett monster. Du är yeah. den enda som förstår, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Yeah. Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt, mamma.
Älskade mamma, du bar med 9 månader. Första fängelsestraffet, 2 år och 9 månader. Smärtan inom bords är jag minst den som igår. Satt i cellen, fick ett foto, du hade ådrats 10 år. Såg smärtan i din blick, alltid gråa i ditt hår. Och sättet som jag levt mitt liv har gett dig djupa sår. Och mina tårar började falla som grabbarna i trakten. Så jag knallade ut på pubben och jag satte på mig masken. Mamma förlåt mig, det var du som var mitt allt. Men jag klarar inte vara med dig när hjärtat blivit kallt. Distanserad från familjen, parkerad gröna linjen. Där stjärnen siktar högt och sen vi faller ner från himlen. Men det var du som gav mig mat, satte kläder på min rygg. Allt jag gav dig var fruktan, borde se till att du var trygg. Precis som om jag bet samma hand som gav mig bröd. Och du väntade på samtalet att sonen din var död. Hey. Förlåt.
Mamma förlåt, mamma, mamma yeah. förlåt. Alla ser mig som ett monster, du är den enda som förstår, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Oavsett om du förstår, det har varit väldigt svårt, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. För alla kvällar som du suttit och undrat vart är min son, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt, mamma.
Mamma förlåt, jag vet du haft det svårt. Djävulen han lockar mig, sen höll han mig så hårt. Med kokain, psykosen, alkohol, sen letar droger. Han skickar fler demoner varje gång leran åt mig. Kedjorna rasslade, jag sårade igen. Och på grund av mig polisen kom och stormade ditt hem. Och som jag lekte med elden när jag borde varit död. Men i sista sekunden Gud svarade på bön. Och jag minns den dagen jag förstod att jag var fri. Då Jesus kastade ut alla demoner inuti. Och jag tänkte på mamma alla åren som jag missat. Fienden är äcklig, han kommer för att splittra. Jag sprang som ett barn och knackade på din dörr, mamma. Och sa förlåt precis som det var för mamma. Du började gråta som min älskade son. Jag väntar på den dagen när jag är över 15 år. Förlåt.
Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Alla ser mig som ett monster, du är den enda som förstår, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Oavsett om du förstår, det har varit väldigt svårt, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. För alla kvällar som du suttit och undrat vart är min son, mamma. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt. Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt, mamma.
Försonas med din mamma. Man vet aldrig lång tid man har chansen. Men om idag har du chansen, så ta chansen. Ja, ja, mamma förlåt. Amen, tack. Och mamma, mamma förlåt. Det betyder tillgi mig mamma. Men det kanske ni har räknat ut. Amen. Far, jag tackar dig för den här kvällen. Jag ber Fader för varenda hjärta, inklusive mitt inne här, mitt eget här inne, Herre. Och jag ber att du ska komma och öppna våra hjärtan, Herre. Att vi ska få rätt kunskap om vem du är, Jesus. Att du ska tända ljuset i våra hjärtan så att vi får rätt insikt om vem du är, Herre. Visa oss sonen, Herre. Det ber vi om, Fader, att vi ska få koppla med dig och att du ska omfamna oss från himlen och att du ska visa varenda människa här hur älskade vi är av dig. Att du längtar efter att bara vara med oss, Herre, och förvandla våra liv, Herre. Tack, Herre, för att du ska hela sår i människors hjärtan också, Herre. Om det är någon här inne som inte känner dig, Jesus, så tackar jag för att de ska lära känna dig ikväll, Herre. Tack för att du ska förvandla liv, Herre, idag, för det är det du gör. Du är en livsförvandlande Gud, Herre. Så när man ber till dig, då förvandlar du situationer och du förvandlar liv, Herre. Tack för att du ska öppna fängelsedörrar, Herre. I Jesu namn. Tack för att vi ska få prisa dig och lovsjunga dig och tacka dig för vem du är, Jesus. Tack också för alla som har varit frälsta och under lång tid. Att de också ska få minnas, Herre, den här stunden när de förstod att de var tillgivna av dig, och den här första kärleken som bara kom och förvandlade livet, och den här brinnande, brinnande längtan efter din närvaro, Herre. Det ber jag, Herre, att din närvaro ska falla på den här platsen på ett speciellt sätt, Herre. Det är min bön till dig, Jesus, i ditt namn. Amen. Amen. Vi har haft en jättefin tid i Levanger. Det rimmar ju på Stavanger. Vi har varit tillsammans med nästan 70 evangelister. Som gick en sån här, så hade vi en evangelistskola. Det är jätteroligt att göra såna här skolor och se hungriga människor som vill komma och liksom gå ut och berätta för människor om hoppet som de själva har hittat. Och det är fint. Jag ska läsa från Apostlagärningarna 16. Och innan jag gör det så är det så att i den här det som har hänt är att Paulus och hans resekamrater, de hade ett mål att de skulle till Asien och predika Guds ord. Det var liksom deras mål och det var deras riktning. Det var dit de var på väg. Och så kan det vara många gånger också att man sätter ett mål och att man tänker att man är på väg någonstans. När jag blev frälst, när jag blev räddad, så satte jag massa mål. Typ, jag blev frälst 2013 och då ville jag att Gud skulle hjälpa mig med min gangsterrap. Liksom. Förstår du? Men det var kanske inte det han hade tänkt sig. Eller det var ju inte det. Men det dröjde liksom ett långt tag innan jag fick tag på vad han ville. Och många gånger så sätter vi ett mål och vi är på väg någonstans. Och vi tänker att det här är bäst för mig, hit ska jag. Men så kan Gud komma och ändra på den situationen. Många gånger får vi gå igenom dödsskuggans dal på vägen dit vi ska också. Ibland kan vi få vara med om fruktansvärda saker. Och man kan inte känna varför ska jag vara här? Varför går jag igenom det här? Gud, vart är du? Men Gud, han verkar i de där situationerna. Han gör någonting nytt i de där situationerna. Och han arbetar hela tiden. Han är inte arbetslös. Och i den här situationen så har de varit på väg till Asien. Och de har haft det är ganska turbulenta tider. Och sen så hindrar Jesu ande dem. Den heliga ande hindrar dem att åka vidare från på den här resan. Och så drömmer Paulus en dröm om en makedonier som står och ropar på hjälp. Och ni måste komma och hjälpa oss. Och så förstår de att de ska åka dit. Och sen så kommer de till den här staden då, Filippi. Och ska predika Guds ord. Och så går de till böneplatsen. Det första de letar efter, vart finns böneplatsen? Liksom. Så går de till böneplatsen och så ska de be. Och så är det en kvinna som kommer och hon har en spådomsande, säger Bibeln. Hon skriker då på de här killarna, på Paulus och Silas, att den här mannen, han är den största Gudens tjänare. De förkunnar för er vägen till frälsning. Det låter ju inte så farligt, eller hur? Det hon säger, det är ju många kyrkor som säger samma sak. Och hon säger ju egentligen evangeliet, men Paulus, han har urskiljning i sin ande och han känner att det där är inte rent, det är någonting konstigt där. Så vi ska läsa från Apostlagärningarna 16:16. En gång när vi var på väg till böneplatsen mötte vi oss av en slavflicka som hade en spådomsande, och hon skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: de här människorna är den högsta Gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa det till anden: jag befaller dig i Jesus Kristus namn att lämna henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sade: de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Jag har suttit i fängelse ett par gånger och jag vet att alltid de innersta cellerna, det är alltid isoleringen. Och det är där man inte vill sitta. Så de fick den absolut sämsta platsen. Så när efter de har blivit kallade av Gud till Makedonien, till Filippi för att förkunna Guds ord så som Jesu ande hade befallt dem att göra i den drömmen som de hade talat till dem. Så vad händer? De går dit och sen så får de... blir de gripna, de blir attackerade, de blir släpade framför samhället och så blir de sönderslagna. Och sen så blir de kastade i fängelse. Och tänk dig att det är så, ibland så förstår jag, jag förstod inte att ibland så får man lida lite också för Gud liksom. Och man kan få, det är inte så farligt att göra det, för Gud han verkar även i lidandet. Men du vet att där har man olika alternativ. Jag minns när jag blev kristen och jag gick till kyrkan. Jag var inte den här mannen jag är idag, utan Gud har förvandlat mitt hjärta. Men det skedde inte på en natt. Utan Ordspråksboken 4:23 säger att utifrån allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, därifrån utgår livet. Allting handlar om hjärtat. Allting, hur har vi det i vårt hjärta? Det kommer liksom spegla hela vårt liv. Utsidan på vårt liv, vad som händer här inne i hjärtat. Och när jag blev frälst så gick jag till kyrkan och jag hade massa problem. Jag hade fiender som ville ta livet av mig. Jag hade kokain i fickan ibland när jag gick till kyrkan. Jag var inte speciellt fri. Jag var lite fri men inte mycket. Och jag hade inte kommit till den friheten. Men det finns en annan kapitel i Apostlagärningarna. Kapitel 12, när Petrus sitter i fängelse och då kommer en ängel till honom och väcker honom och säger: stå Petrus, sätt på dig bältet och nu ska vi gå ut härifrån. Och då säger Bibeln att dörr efter dörr öppnar sig. Han får gå igenom dörr efter dörr efter dörr och många dörrar, låsta dörrar, öppnar sig av sig själv. Till slut kommer han ut till stadsporten som den också öppnar av sig själv och sen så kommer han ut i frihet. Men hans frihet, hans utbrytarprocess från det fängelset han befann sig i, den hade flera steg. Och så var det för mig också. Jag tog emot Jesus men jag lämnade inte mitt gamla liv. Och därför var det så att jag var en fot här och en fot där. Och jag var inte alls speciellt fri. Och mitt hjärta, det var mitt gamla hjärta. Jag hade inte fått något nytt hjärta. Och jag var en stor egoist. Jag var en av de största egoisterna som jag vet. Och det var, jag kan säga så här. Jag gick till kyrkan och så hade jag massa problem. Och det här var min mentalitet, du vet, ge mig, ge mig, ge mig. Jag hade aldrig fått en tanke på att jag skulle be för en annan människa. Den tanken hade aldrig slagit mig. Utan det var andra som skulle be för mig. Men jag hade aldrig tänkt att jag kunde ju be för andra. Jag hade mentaliteten att de i kyrkan skulle hjälpa mig. Men jag hade aldrig fått en de ska finnas där för mig. När jag går dit ska de vara där och de ska hjälpa mig. Men jag tänkte inte liksom att jag skulle hjälpa till, betala tionde eller du vet så här, ens skänka pengar i kollegor. Det var ingenting sånt där. Utan jag tänkte på att de där är bara där och de ska hjälpa mig när jag kommer dit. Så fungerade mitt hjärna. Så jag kom till kyrkan och så var det en så här stor pastorn kallade fram alla på slutet på mötet. Vill ni ha bön så kan ni komma fram. Och då gick jag alltid fram för att jag hade en massa problem. Så stod jag där liksom och väntade på att han skulle komma och be. Min lilla chilena pastor i Stockholm då, som jag hade. Och så var det en massa tanter som gick fram. Och de ville också ha bön. Och du vet, ibland. Och så skulle de berätta allt som de ville ha bön för. Och det kunde ta hur lång tid som helst. Och jag lovade, jag kokade. Och du vet. Och jag tänkte, du vet, vad har den här tanten för problem? Ärligt talat. Har hon glömt sockerkakan i ugnen? Eller vad är grejen liksom? Du vet, jag har riktiga problem. Vad har hon för problem, du vet? Och så liksom, kom hit nu och be för mig, be för mig, be för mig. Jag behöver hjälp liksom. Och du vet, när du har den sortens mentalitet och den sortens hjärta, då blir det kristna livet inte speciellt roligt. Det blir, eller roligt kan det bli, men det blir inte speciellt morsomt. Utan det blir bara, och det blir bara hårt och vanskligt. Men Gud, han har så mycket nåd, så han masserade mitt hjärta under många år. Och du vet att till slut så, det finns en kristen som ska stå och titta upp på Jesus. För när man tittar på Jesus, då blir man som Jesus. Så det är fantastiskt att bara titta på honom. Men jag tittade mycket på mig själv liksom. Och var med om bara svåra situationer. Och jag kunde inte tänka mig att mina svåra situationer skulle lösas av Gud. Utan jag tänkte, så fort det hände något jobbigt igen, då tänkte jag, nu blir allt dåligt igen. Jag hade liksom ingen tro. Jag hade vantro. Det hade jag fullt av. Men ingen tro. Och du vet att i den här situationen, att de Paulus och Silas får komma till fängelset. Och man kan tänka, vad finns det för gott i den här situationen som ska hända? De sitter i fängelset, allting har blivit helt snett, allting är dåligt och det här gick fullkomligt fel bara. Jag var med om en sån situation. Jag hade en gång så kom det en profet och profeterade över mig. Då hade jag blivit fri faktiskt. Och börjat liksom predika och sånt. Så kom hon och så sa hon så här: Sebastian, jag ser att du är ute och åker bil. Och du har fått en parkeringsbot på vindrutan. Och jag tror Gud säger till dig att du måste stanna bilen, gå ut och ta bort parkeringsrutan innan du kan fortsätta köra framåt. Ta bort parkeringsboten. Hon visste ingenting om mig, men jag har ju gjort så här. Det står ju från ransman till evangelist eller vad det stod. Jag har faktiskt gjort rån och jag hade 2 miljoner i böter. Så att det var ju en, och du vet, det var ju en, så att när jag började känna Gud, jag tänkte så här, jag kunde inte använda min eget namn och ta ut en lön, för att jag var ju liksom körd. Jag hade 2 miljoner i böter och jag bara, vad ska jag göra? Det här går inte att fixa. Det är helt omöjligt att fixa. Och då kom jag till den situationen att 3 människor ringer mig samma dag efter det här har hänt. Från olika delar av Sverige. Och så säger de så här: jag har ett ord till dig. Du har en skuld, va? Och du kommer att bli skuldfri. 3 stycken olika som inte känner varandra på samma dag. Så jag bara, wow, det här är läskigt liksom. Vad är det här? Och så tänkte jag, och så frågade jag Gud, vad ska jag göra? Och då sa Gud så här: gå till kronofogden, heter det i Sverige. Vad heter det här? Det är namnsman. Namnsman. Gå till namnsman och försök göra upp en avbetalningsplan. Så då, det var en jättestor uppförsbacke för mig att bara ta mig till denna namnsman. Men jag gjorde det i alla fall. Och så kom jag in där och så sa jag, hej, jag har en skuld. Ja, det vet vi, sa de. Och så sa jag, jag vill betala av den. Och då sa de, du, din skuld är så pass stor så att även om du börjar betala av 5-6 tusen kronor i månaden, så kommer räntan ändå, den är så pass hög så den kommer ändå stiga. Så även om du börjar betala sådana mycket pengar, så kommer skulden ändå bara fortsätta öka och öka och öka och öka. Det var liksom, det var ingen trospredikant som satt där bakom. Och du kan ju tänka dig när jag kom ut till bilen och jag tänkte så här, du vet, och bara tittade på mina fötter och tänkte, och bara kändes att jag blev full av missmod. Och det är så. Och det är så fantastiskt med Jesus, för när han presenterade sig så sa han att Herren Guds ande är över mig, för Herren har salvat mig. För glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för fångarna. Befrielse för de bundna. Trösta de sörjande Sion. Att ge dem de sörjande hodepynt istället för aske. Glädjens olja istället för en motfälld ond. Så han är liksom, han har ett tillbakasvar. Om du är ledsen, om du sörjer här idag, då kan han smörja dig med glädjens olja. Om du har ett knust hjärta så kan han hela ditt trasiga hjärta. För det är bara sånt som Jesus kan. Och det är sånt som han gör. Men jag kunde inte tänka mig att Jesus kunde arbeta i den här situationen. Jag kunde förstå nu, jag hade varit med om att han hade gjort mig fri från kokain, från rus, från mina gamla vänner och från pornografi och från massa grejer som jag satt fast i. Allt det där kunde jag acceptera att Jesus kunde hela mig från. men inte det här. Du vet, har du också något sånt här område där man tänker, men det är klart Gud kan hjälpa mig här, men inte här. Du vet. Och så kanske du man tänker, man säger till folk att jo, men det är klart Gud kan hjälpa mig, men jag har ingen som helst tro för det. Man har ingen tro för det alls liksom. Och så var det med den här skulden. Och så tänkte jag, vad ska vi göra? Då kom det en man som heter Janne Lund, som är en känd man i Sverige. Han har hjälpt många som sitter fast i skulder och sådär, och blir skuldfria, och han är troende. Så han kom till mig, men det här är lugnt, säger han. Sebbe, vet du vad vi ska göra? Vi ska förhandla med dem, och så ska vi få ner beloppet, och så ska vi fixa pengar, och så ska vi betala det. Så han bara, det blir hur lätt som helst. Jag tänkte, vad han rökt den här gubben, du vet. Och så han fattar ju ingenting. Jag har rånat transport, en värdetransport, och jag ska gå till dem och be dem att jag ska betala mindre. Liksom, det bara lät helt sjukt. Men så sa de, så han gav sig inte. Och sen så fick han ett möte. Han fick till stånd ett möte med Skatteverket. Ja, så får jag gå dit, skatteattesten. Ja. Så jag får gå dit och ha ett möte, för jag hade en skuld där också. Och på det där mötet så går jag dit, och så förhör de mig, de där skatteattesten. Vi har ett möte. Och när jag går ut härifrån mötet, då ringer den som jobbar på skatteattesten till avisen och säljer nyheten om att jag har en skuld. Så de får de inte göra, men de gjorde det. Och sen så ringer den här Janne Lund till mig och säger, jag har fixat möte med den högsta vd:n på Loomis. Det är värdetransportförlag AB som blev rånat. Och den högsta säkerhetschefen. Vi ska träffa dem på kaféet Vetekatten. Och jag tänkte, det här är ett skämt. Men de hade gått med på det. Och samma dag som jag ska åka och träffa dem, så när jag är på väg dit så slår jag upp avisen, och då är det högst stort: Sebastian Staxet skyldig 250 000 för svarta spelningar, och du vet sådär. Det är bara, varenda tidning står det, och så har jag precis fått 250 000 för att skatteetaten har sålt informationen till avisen, förstår du? Och så bara får jag det emot mig när jag är på väg till mötet. Och vad tror du händer då? Jag var ju så full av missmot och vantro. Så jag tänkte liksom att det här är ju... Precis när jag hade fått lite hopp på att det kanske skulle gå att fixa sig, så gick det inte. Och vad händer då? Jag ringer till Janne och säger, jag bara, nu ställer vi in det här. Det är ingen idé att ens försöka. Vi bara hoppar över det här. Så säger han, men snälla Sebastian, det är väl inget svårare för Gud att be Gud om 2 miljoner 250 000 än att be honom om 2 miljoner. För du har ju ändå inga pengar, och vi måste ändå be Gud om alltsammans. Så det är bara... Han hade tro. Och då bestämde jag mig ändå för att gå dit. Och så får jag sitta där med den där och det här är ju liksom ett av de... Det här är de som hanterar alla bankomater och allting i Sverige. Det största företaget. Och jag sitter med vd:n och säkerhetschefen. De har ju fattat hur mycket grejer de har att göra. Och så sitter de där med mig. Och så får jag vittna om Jesus och berätta att han har gjort mig fri. Och sen precis på slutet så vände sig... För att jag har åkt fast för det här rånet. Men jag satt bara fast för medhjälp till rån. Och jag fick sitta i 2 år då. Så jag satt 1 år och 4 månader. Effektivt i fängelse för det här. Men så vänder han sig till mig. Precis. Och så säger han, men Sebastian, du var inte bara medhjälp, eller hur? Du har ju gjort mer. Säg sanningen. Och det är så att om jag hade blivit dömd för nu kommer jag inte åtalas för samma brott. Men om jag hade blivit dömd, så hade jag blivit dömd för 6-7 år. Och då kom sanningens ande över mig. Och jag tittade på honom och så sa jag, nej, jag har faktiskt... Jag ska erkänna, det var faktiskt min idé, det var min plan, och utan om det inte vore för mig hade det här aldrig hänt. Och jag planerade allting, och jag ber om förlåtelse, tillgi mig. Och då får han blir chockad för att jag säger sanningen. Liksom. Och så tittar han på mig och så säger han okej. Okay. Och så vi ska tänka på det här, så går de iväg. Och då ringer Janne Lund till den högsta chefen för skatteetaten i Sverige. Och så får han ta, han bara, vet du vad dina anställda har gjort? De har sålt det här samtalet som vi hade med dem till Expressen. Och nu är det, står det i tidningarna, och det är på grund av er. Och så ringer han till mig. Han bara, jag förhandlar precis ner dina 250 000 till 87 000. På grund av att de hade sålt nyheten. Och sen så fick de här killarna tänka lite, och de sänkte också. De förhandlade och de sänkte också. Och så började han förhandla grej efter grej efter grej. Och så sa han, nu Sebastian ska du gå och öppna ett konto. Och så ska vi tro Gud att det kommer komma in gåvor. Och så gjorde de ett konto. Och så gjorde de ett utskick då. Och bad om hjälp. Och jag tror att det kom in kanske 1000 insättningar från kristna människor i Sverige. För vet du vad som hade hänt? Den där Expressen-annonsen, den att det som hade stått i avisen, det blev spritt över hela landet av människor som ville håna mig. Men då såg mina bröder och mina systrar i tron det hånet och sa, oj, nu måste vi hjälpa honom. Och så började de skicka, så det kom kanske 1000 gåvor. Och när vi hade betalat alla skulder så insåg vi att vi hade fått in precis på den där skuldkronan, på kronan. Så att jag blev totalt skuldfri och frisatt från alla skulder. Jesus. Och varför säger jag det här? Jo, för att i den mest hopplösa situationen, du vet, att han kan vända förbannelsen till välsignelser. Han kan ta den svåraste situationen. Du kanske har barn som har sprungit långt bort från Herren, och du bara tänker, och du frestas att tänka att djävulen vann det här slaget. Men det har han inte gjort, för Gud är där och han arbetar och han gör mirakler. Och han har faktiskt lovat i hans ord att alla mina barn ska bli Herrens lärjungar och deras frid ska vara stor. Och det är faktiskt någonting som han har lovat. Det är Herrens tjänares arvedel. Så i vilken svår situation som helst så kan Gud jobba och han kan göra mirakler. Och det står att, och så står det, och då handlar det om attityd. Och det står att de satte dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud, medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla bojor lossnade och föll av. Vad var det de gjorde? De lovsjöng och de prisade Gud. Och det absolut starkaste vapnet vi har, det är våran tacksägelse. Våran tacksamhet till Gud för att han har räddat oss. Våran lovprisning, våran bön, att vara gemenskapen, den kristna gemenskapen. Paulus säger, överge inte er sammankomster som vissa har till vana. Utan när vi kommer samman och när vi i vilken svår situation som helst bara väljer att prisa honom för att han är god. Inte på grund av att våran situation, man kan inte bara prisa honom när man känner för att prisa honom. För då gör man det inte speciellt ofta. Utan man prisar inte honom utifrån hur en situation är. Utan man prisar honom utifrån vem han är och vad han har gjort för oss och att han har dött för oss på korset. Och det var så fantastiskt när jag kom till tro. Och jag skulle lämna mitt gamla liv. Och jag hade människor som var ute efter att döda mig. Och jag hade så fruktansvärt mycket attacker. Och då sa mina pastorer till mig. Jag frågade, vad ska jag göra? Och då sa de, du ska bara be till Gud. Och jag tänkte så här, att jag tänkte att de var helt dumma i huvudet. För att jag hade folk som ville döda mig, förstår du? Och med riktiga vapen. Och människor som har gjort hemska saker. Jag tänkte, jag kan inte bara sitta här och be till Gud. Liksom. Men en gång så ringde de och så sa de att de skulle döda mig. Och så sa de liksom, har vi ute och letat efter dig? Och då stod jag i Hötorget mitt i Stockholm. Och så var jag så stressad och jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Och jag tänkte, måste jag åka och hämta vapen nu? Eller vad ska jag göra? Liksom? Hur ska jag komma ut från den här situationen? Och så kom det fram en kvinna som jag har träffat aldrig efter det här och aldrig innan. Och jag lägger handen på min Axel som säger att Herren säger att de där som letar efter dig, de kommer aldrig hitta dig, och du behöver inte vara rädd, för ingenting kommer hända dig. Han skyddar dig. Och så bara försvann hon liksom. Och ja, det är Gud, Guds omsorg. Och i den situationen så blev jag lite lugn, och så förstod jag liksom, okej, Gud, du har kontrollen. Så såg jag en film som heter War Room. Är det någon som har sett den? Fantastisk film. Och så gjorde jag precis som den här damen i filmen gjorde. Jag bara skrev upp post-it-lappar, alla mina problem, och jag hade mycket problem. Jag hade många problem. Och så skrev jag på de här post-it-lapparna: snälla Gud, hjälp mig att bli en bättre pappa. Snälla Gud, hjälp mig att sluta dricka. Snälla Gud, hjälp mig att sluta knarka. Snälla Gud, hjälp mig att sluta svära. Snälla Gud, hjälp mig att sluta ha med våld att göra. Snälla Gud, hjälp mig att bli snällare mot mina föräldrar. Snälla Gud, hjälp mig att bli skuldfri. Snälla Gud, hjälp mig att komma bort från mina fiender. Snälla Gud, skydda oss. Snälla Gud, det här. Jag bara, hur mycket grejer som helst som jag behövde ändra. Och så gick jag in i min garderob och så bara täckte jag hela rummet med bönelappar. Och sen så började jag läsa femte Moseboken kapitel 7 och bara stå på det där ordet liksom. Och sen började jag gå ner på knä i min kammare, stängde dörren bakom i mitt fördolda. Och så började jag liksom slakta lejon och björnar där inne, en efter en efter en efter en. Det var ingen som visste vad jag höll på med, men under 6 månader så var jag där inne och bad 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 och bad. Och det var det enda jag gjorde, jag tog deras ord. Okej, men då ber jag då. Jag ber Gud om att han ska fixa det här liksom. Jag gjorde ingenting själv förutom det. Men det var det enda han behövde från mig, att jag skulle vända mitt hjärta till honom, att jag skulle börja tro på honom, att jag skulle ropa till honom. För han kommer till oss då. Och vet du att efter 6 månader så står min fru en dag i och tittar på mig, och så bara gråter hon, och så sen kom och så bara leder hon mig in i garderoben, så tände hon och så sa hon: läs lapparna. Och så förstod jag att det som jag varit slav under i 15-20 år, det hade Gud löst mig. Varenda grej på hela listan hade han uppfyllt på 6 månader. Genom att jag bara bad till honom. Och i min bönekammare, i min ensam, han säger: när ni ber, be det fördolda, gå in, stäng dörren bakom er och be. Och i den där närvaron, i den där bönen till Gud, när jag räckte mina händer till min pappa i himlen och jag ropade på hjälp, då förvandlades jag, då förvandlades mitt hjärta. Han säger i ordet att vi ska få ett nytt hjärta, han ska riva ut stenhjärtat och han ska blåsa en ny hand in i oss. Han ska ge oss ett nytt hjärta av kött. Skriva sin lag på våra hjärtan. Det är fantastiskt. Det var precis det som hände, du vet. Och när man var under den där pressen, då blev man fruktansvärt ödmjuk, du vet. För att det, Herren står emot de högmodiga och de stolta, men de ödmjuka, de finner nåd. Och när han säger där i att Herren, Guds ande, är över mig, för Herren har salvat mig att predika glädjens budskap. Vad är glädjens budskap? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Det är det som det är glädjens budskap. Och så säger han: för de ödmjuka. Han har kommit för att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Jag hade en fel syn på ödmjukhet. Jag trodde liksom att det var någonting som jag skulle liksom försöka kämpa mig till. Men det var inte det. Vet du vad sann ödmjukhet är? Det kan man se på Matteus kallelse. När farisén går in i templet och ber och säger: Gud, den sämsta bönen som har betts i världshistorien, det var den där farisén som bad. Han bara: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som de här. Tänk att börja så liksom. För jag gör det här och jag fastar och jag ber och jag är liksom. Han bara upphöjde sönder sig själv i sin bön, dissade alla andra och liksom gav ingen ära till Gud. Jag tänkte säga vilken åsna eller vilken esle. Men man kan inte säga så, för Gud brukte eslen, men han brukte icke farisén. Amen. Men sen var det Matteus då som gick ner på sina knän och som inte ens vågade titta mot himlen. Och som bara sa: Gud, tillge mig. Jag är en syndare. Han blev välsignad. Han, där såg han direkt, här har vi ett ödmjukt hjärta. Här har vi någonting vi kan jobba med, du vet. Här kan någonting växa fram, du vet. En ödmjuk hållning, det är att inse att jag klarar inte mig själv. Jag behöver dig, Gud. Det är ödmjukhet. Det är helt fantastiskt. Så vad de börjar göra är att de börjar lovprisa Gud. De börjar tillbe Gud, de börjar ropa till Gud, precis som jag gjorde där. Och sen kedja efter kedja föll av. Alla fängelsedörrar bara small upp och hela fängelset bara rasa. Och så var de fria. Men kolla vad som står, att fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in till dem. Vet att det finns många människor i Stavanger som ber om ljus. Men många människor som söker ljus, och de kanske söker det genom droger, de kanske söker det genom alkohol, genom sex, genom hur mycket saker som helst. Och de ropar och de söker efter ljus, de ber om ljus. Men de har inte hittat ljuset än. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Tänk att Paulus fick ju falla skräckslagen ner framför Jesus. Och Jesus trodde att Jesus skulle straffa honom. Men Jesus reste upp honom. Han är hans, mitt utvalda redskap som jag har utvalt. Och han ska själv se hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Nu är han här inne och lider för hans namns skull. Men ändå så är han glad för att han vet att han har blivit räddad. Och han bara står och prisar Gud. Och så kommer den här fienden. Det var fångvaktaren, var ju hans fiende. Och när han får se Jesus i Paulus så faller han ner på knä framför honom. Och så säger han, herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Vad ska jag göra för att bli räddad? Och då kommer det till löfte till alla föräldrar. Och till alla barn. Till alla mor, bästa föräldrar. Tro på Herren Jesus så ska du bli räddad. Du och din familj. Tro på Herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Det är bara Gud som kan göra så. Som kan ta en fiende och förena, du vet, i Guds kärlek. Och sen kommer fienden, den forna fienden, och tvättar dina sår. Det är en sån vacker bild av Guds evangelium. När jag var 13 år gammal så blev jag jagad av ett ungdomsgäng tillsammans med min mor. De jagade oss hela vägen till porten. De skrek, de kallade min mamma för slemmeting. Och de sparkade efter oss, spottade efter oss och slog oss. Mig och min mamma. Det var en upplevelse som traumatiserade mig. Som tog bort nästan alla empati som jag hade i mitt hjärta. Och fyllde mig med ett hat som skulle leda mig till att skada väldigt många människor i framtiden. Men ledaren för det där gänget som gjorde så, jag har aldrig hatat någon som jag hatar honom. Och jag bara kastade mig på golvet och min pappa gick ut och försvarade familjen och min bror. Men jag bara kastade mig, jag var 13 år gammal och jag hatade mig själv för att min mor hade blivit utsatt för det här. Och jag visste att det var mitt fel. Och för att de hade gjort det här, så att jag hatade mig själv och jag hatade dem. Och jag tänkte, jag borde dö och de borde dö. Jag borde dö och de borde dö. Så tänkte jag. Sen blev jag äldre och så blev jag kriminell och sen blev jag respekterad i det området där. Och han blev ju rädd för att träffa på mig. Han ville inte träffa på mig. Och jag tänkte så här, om jag träffar på den här killen, det spelar ingen roll om det är öppen gata. Jag skjuter han i huvudet direkt. Och sånt hat hade jag för honom. Och tänk att vi träffades aldrig. Det var, jag tror Gud höll oss ifrån varandra. Och vad jag inte visste var att jag hade människor i min släkt som bad för mig. Och han hade människor i sin släkt som bad för honom. Och vi har liksom aldrig setts och bara jag har bara hatat och hatat och hatat honom. Och sen en gång så är jag på en cellgrupp, på en liten bönegrupp. Och så står jag där och så ber jag tillsammans med pastorerna. Och jag är full av den heliga ande och inte av mig själv. Och det är helt fantastiskt att man kan få vara full av den heliga ande och inte sig själv. Och det var ju tur för honom. För han kom in på det där mötet och föll ner på knäna framför mig och sa: Sebbe, hjälp mig. Och jag bara gick fram till honom och bara kramade honom och höll om honom. Och så fick jag be för honom och så lämnade han sitt liv till Herren. Och jag vet inte hur Gud hade gjort det där, men jag var med om det, du vet. Och så fick jag bara tvätta hans sår liksom. Trots att han hade gjort sådär mot mig, trots att, du vet. Men jag har också skadat väldigt många människor i mitt liv. Så jag är beroende av att, för jag vet att Gud har tillit mig. Så att jag kan inte hålla något mot någon liksom. Och det var så starkt. Och det var den här situationen som de är med. Helt plötsligt är den heliga ande där och hela hans familj blir frälst. Och sedan förde han upp dem till sin bostad och dukade ett bord. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer min huvud med olja och du låter min bägare flöda över. Jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Tänk dig vad de fick göra. Att de fick ta en sån situation. Att de kunde vända en sån, eller det var Gud som vände det. Men Gud hade aldrig kunnat vända. Tänk, tror du att fängelsedörrarna hade öppnats om de hade suttit och gnällt i fängelsecellen? I Sverige så finns det många kristna som är väldigt bra på att gnälla. Det finns ju inte i Norge, men i Sverige finns det. Vi har ett uttryck som typ som när jag skulle göra det här tältet, så fanns det folk som sa: det där, det går aldrig. Och går det, så går det dåligt. Men du vet att Gud, han älskar tro. Han älskar den naiva barn. Vi ska ju bli som barn för att komma in i Guds rike. Så att jag valde att tro att det kommer att komma. Tänk dig när de sa, när jag sa liksom: vi ska sätta dig i Sävsjö. Och de bara: men Sebbe, det där tältet tar 4000 pers. Och det bor 5000 i Sävsjö liksom. Det är omöjligt. Men jag sa: det kommer att vara fullt. Och det blev fullt. För Herren hade visat att han hade sagt det. Och vi prisade Gud hela vägen dit liksom. Och där fick jag se så många människors kedjor och bojor falla av. Jag vet inte om Carl Gustav berättade om den kvinnan från Rättspsyk. Gjorde han det? Det var så fantastiskt, jag måste säga det. Det var en kvinna, säger man Rättspsyk i Norge? Psykiatri. Ja, så att hon sitter inlåst i psykiatri. Hon får inte gå ut. Så hon är där och hon har fått en... Vad säger man? Flipp. Alltså det har hänt något i hennes huvud, så att hon kan inte vara ute i samhället. Så hon blir inlåst på psykiatri. Övervakad och inlåst. Och lobotomerad med massa mediciner. Och hon har ett litet barn på utsidan. Hon bara förlorar allt. Och så får hon se när hon sitter på den där psykiatrimottagningen. Så får hon se att det kommer en annons som heter: det finns hopp. Det finns hopp. Och i den ser hon bara, och hon sitter i Karlskrona, det är 36 mil från tältet till Sävsjö. Och hon säger bara till sina fångvaktare liksom att: jag vill dit. Kan jag få en permission? Kan jag få komma dit liksom? Och de beviljar det och hon får liksom eskorteras till tältet liksom så där. Och det är fantastiskt. Och så hon kommer in dit och så får hon höra evangeliet om Jesus Kristus. Hon får höra korset, om blodet som rann från Golgata och allt det här. Och så kommer hon fram på slutet och så blir hon frälst. Och sen när jag har bett med henne så går jag så här. Och sen ser jag henne och så ser jag att det finns liksom något mörker över henne. Så jag säger bara: gå fram. Och så tar jag på hennes huvud så här, så säger jag: du ska vara fri i Jesu namn. Och då bara... boom! Går hon ner på backen. Och det var, jag tänkte, oj, hur gick det där? Men det gick bra, för det var Gud. Och då brukar det gå bra. Och så går jag bara iväg. Och sen så kommer hon, kravlar hon sig upp liksom så här. Och så kommer jag tillbaka lite senare. Och då tittar jag på henne och så säger, och jag har ingen aning vem det här är liksom. Och så säger jag bara: du ska inte ta någon mer medicin, för Herren har gjort dig fri. Och så ska man inte säga till folk. Så jag prövar inte det. För att det här är liksom... det var inte jag som sa det, utan det var Gud som sa det till henne. Det visste inte jag. Och så när jag går vidare så tänkte jag: vad sa jag? Och så där. Ja, vi fortsätter be för folk. Och sen bara försvann hon. Efter ett par veckor så får vi kontakt med henne. Då berättar hon vad som har skett. Hon gick på 8 tunga mediciner om dagen. Hon var så lobotomerad. 8 tunga mediciner, ett kolli. Hon kom in i tältet som ett kolli. Och så bara kom Gud och Guds kraft och bara löste henne fullständigt. Och så kom hon tillbaka till rättspsykiatrin på den låsta avdelningen. Och så säger hon till sina fångvaktare, nu vill jag inte ha någon medicin. Och då säger de, men det är livsfarligt att sluta äta medicin. Du måste äta din medicin. Och så säger, det måste jag inte alls det. Jag vill inte ha den, jag är fri. Och då sätter de henne på övervakning och så tittar de liksom vad som ska ske med henne. Men hon sitter där jätteglad och salig, ber till Gud och läser Bibeln liksom i ett par dagar. Och sen förstår de ju att det har hänt någonting. Och då kallar de in henne framför hela avdelningen, framför de andra psykiatripatienterna och framför fångvaktarna. Och så, nu får du berätta vad som har hänt. Och då vittnar hon om hur Jesus har mött henne i tältet. Och då börjar fångvaktarna och de andra psykiatrimottagningen, alla börjar gråta samtidigt utan att veta varför. Jag vet varför. Hon gick ut med en demon och hon kom tillbaka med den heliga ande. Det var det som hände. Och det var underbart. Det är sånt Jesus gör. Och så kommer hon är ute nu, hon är tillbaka. Hon är tillbaka med sitt lilla barn och allting är liksom frid och fröjd. Och det är fantastiskt när samhället börjar och sträcka ut sig till evangeliet för att de ser att evangeliet fungerar. Jag tror att väckelse, det kommer som en gryta. Det börjar koka och det börjar brinna nere på botten och då bubblar det hela vägen upp till toppen. För att när det var precis det Jesus gjorde, han förvandlade dem som ingen kunde hjälpa. De religiösa systemet, de romerska makthavarna, de kunde inte fixa de problem som Jesus fixade med sin kärlek från himlen. Och det är precis det som vi kallade att göra också. Att hjälpa trasiga människor och finnas där för älska människor som ingen annan älskar. Gå till människor som ingen annan vill gå till. Nå människor som ingen annan vill nå. Det var precis det som Jesus gjorde. Det är hans hjärta. Det är heart of evangelism. Att nå sådana människor. Jag var på ett ställe, det var de farligaste ungdomarna i Sverige. Det heter Klockbacka. Det är ett ungdomsfängelse, där sitter de ungdomar som har mördat och sånt. Så fick jag komma in där och så fick jag be med massa ungdomar till frälsning. Och de här, jag såg vakterna där inne, de var så här stora liksom. Så här. Och de hade fått stryk allihopa av de här ungarna. De hade fått juling alltså allihopa, för de här ungarna var helt... Men så fick jag liksom predika för de här ungarna och så fick jag be med flera där inne i det här fängelset till frälsning. Och vet du vad som hände då? De blev förvandlade. Så en gång så ringer säkerhetschefen på det där fängelset. Han ringer mig och det här ligger i Uppsala, det här Bärby heter det. Och han ringer till mig och jag är i Stockholm. Och så säger han så här, Sebbe, vart är du någonstans? Och jag tänker, varför vill du veta var jag är någonstans? Bryr dig inte om det, tänkte jag. Men han bara, nej men jag behöver veta vart du är. Så sa jag, men jag är på Södermalm. Vart på Södermalm? Men jag är på den här restaurangen. Okej, okay, vi är där om 10 minuter. Klick. Okej, okay, och så stannar en fångtransport utanför restaurangen. Och så öppnar de och så kommer ut 3 vakter och en 16-åring eller 17-åring som inte har varit fri på många, många månader och sitter på isoleringen som bara står så här. Och så går på restaurangen. Så kommer de in på restaurangen hela det här teamet liksom. Och jag bara, vad vill ni? Han vill bli frälst. Amen. Och så får jag be med honom. Och då säger jag, men då får inte ni vara med. För det här är mellan han och Jesus. Inga problem. Så får jag bara ta iväg honom. Jag bara, det här är helt sjukt. Jag bara, nu får du inte sticka iväg. Ja, men nej, det är lugnt. Och så bad vi. Och så kom Guds ande över honom. Och så bara gick de därifrån och var... överlyckliga liksom. Jag har en annan liten historia därifrån som man kan utmana en. Det här utmanade mig kraftigt. Du vet, jag gick in. Jag har jättelätt att prata med unga kriminella och gamla kriminella och allt sånt där. Men du vet, våldtäktsmän, det har jag haft väldigt svårt för i mitt liv. Och hustrumisshandlare och sånt, det har jag haft väldigt svårt för i mitt liv, alltså som kriminell. Och när jag blev frälst och jag skulle till ett fängelse, första gången så var jag på ett ställe och då kom det fram en man som berättade liksom om ett sexuellt övergrepp han hade gjort. Och då ropade jag bara på min pastor så här, hjälp! Så fick han ta honom så bara, jag bara, hur, du vet så här, du vet. För min nåd i mitt hjärta räckte inte till den där killen, förstår du? Och nu är jag ärlig, det var precis så det var. Och sen kom jag till det här fängelset Bärby och så ska jag få predika för alla. Och så säger de så här, okay, här sitter ungdomskriminella, här sitter gängkriminella. Där är våldtäktsavdelningen. Och här sitter ungdomskriminella. Du ska få predika för alla. Och jag tänkte, okej, våldtäktsavdelningen. Så att jag visste ju att när jag kommer till den tredje platsen så är det våldtäktsavdelningen. Så kommer jag in där så kanske det är 7-8 stycken. Så jag kommer in så här. Och på de första ställena då är jag så här. Liksom, ja, Jesus älskar dig brorsan. Jesus, Och sen när jag kommer till våldtäktsavdelningen, du får ursäkta en torm och du får gestalta. Men då var det så här liksom, Jesus älskar dig, där borta liksom. Det var så, jag var inte, jag kramade ingen av dem. Och liksom, jag vill inte ha no, jag vill inte komma nära dem liksom sådär. Och det var så, ja, du vet, sådär, så långt borta var jag. Och sen så kom jag till avdelningen efter och då kom jag ihåg, efter våldtäktsavdelningen så var det ju de ungdomskriminella. Och så kom jag in, brorsan, du vet. Och så var jag bara på, och så bad jag och de bara, heliga ande föll och de bara stod och grät och vi bara stod och kramade. Så bara, Gud kommer hjälpa dig och allting. Och så kom den här fängelsechefen och så sa, okej. Och jag bara, det här var underbart. Nu är vi klara va? Nej, nu ska vi till de ungdomskriminella. Men det var ju de. Nej, det där var våldtäktsavdelningen. Det är två avdelningar. Är det någon som har fått en örfil från himlen någon gång? Va? Det fick jag. Bam! Och det löste mig faktiskt. Det var underbart. Efter det så nu har jag inga problem med det längre. Ibland så måste man möta de människorna för att vi är väldigt fördomsfulla av oss som människor. Och så är det så att det är lätt att älska dem som, du vet, vi väljer att älska. Men Jesus säger att det är syndarna också, vilken lön ska ni få för det? Så det är det som är tricket, att älska dem och våga tro på Gud i de situationerna som där det inte finns något hopp. Jag tänker på Paulus och Silas, de var sönderslagna av livet. De hade fått hårda rapp och de var helt sönderslagna, många, många hårda rapp. Och de satt där inne och blödde liksom längst in i den där kalla, smutsiga cellen. Och så väljer de att prisa Gud och ropa till Gud. Och efter den situationen som de har gjort det så slutar det med att de blir förda ut till frihet. Och så får de komma tillbaka till sina vänner. Och så är det ändå de som tröstar och tar hand om deras vänner. Det finns en sån kraft, du vet, när du kommer till Jesus att han kan förvandla vilken situation som helst. Och många, jag har träffat så många människor som har kommit till Gud också och som har fastnat bakom en av fängelsedörrarna på vägen ut till fullständig frihet. För att du vet att du har blivit fri, du vet att ängeln stötte dig vid sidan, du vet att han reste dig upp, du vet att bojorna föll av, du vet att du började gå i frihet. Men så kom du till ett stopp och sen så tog missmotet dig och så började du titta ner på dina fötter istället för att titta upp på han. Och så kanske du har hamnat där bakom och så kommer det in bitterhet och brist på tillgivelse och massa saker som kan komma in och som bara gör att de där... Att den där dörren sitter hårdare och hårdare och hårdare och du försöker rycka. Du har ryckt några gånger i dörrhandtaget. Du har sagt till pastorn att be för dig angående den här situationen. Men du har inte känt något genombrott. Du har inte känt något breakthrough. Och så har du liksom på något sätt ge upp. Men jag tror att Gud vill öppna fängelsedörrar här ikväll. Det spelar ingen roll om du har suttit fast i 5 år, 10 år. 20 år, 30 år. Det är underbart att vara fri. Det är fint att vara fri. De brukar säga till mig ibland, Sebastian, vad vill du ha för hotellrum? Då brukar jag säga, bara dörren går öppna från insidan så är jag nöjd. För jag vill aldrig mer sitta i fängelse. Och jag vill aldrig mer vara slav under synd. För att det är så att synden är ett slaveri, och jag var slav under synden. Men Jesus, han tog synden på korset, och det finns en tillgivelse för synden. Det är det som är så underbart, och just det här med att när man bekänner vad som finns, att man bekänner sina synder. Det är också många som är rädda för att göra det, för att man tror att det ska skada ens kristna image eller något sånt där, att säga hur det egentligen ligger till. Men det där är bara helt snett. För jag menar, den enda image som vi ska tänka på, det är ju Jesus imagen, och försöka bli som honom. Och han vet ju redan hur det ligger till. Allt är helt öppet för honom, ingenting är dolt. Han vet allt om dig, och han vet allt om mig, och trots det så älskar han oss så högt. Först och främst så är vi hans barn, hans älskade barn, och han vill bara ha en nära relation med oss. Och det ska inte vara någon kravkristendom där vi känner att vi måste hela tiden göra våra, vi måste gå dit, vi måste göra det, vi måste göra det. Nej, det är ett privilegium att få komma in och predika evangeliet. Det är ett privilegium att få komma in i kyrkan. Det är ett privilegium att få läsa Guds ord, att få lovprisa honom. Förstå att en gång så kommer vi dö, och sen kommer vi stå framför honom, och han kommer säga välkommen in, och sen så kommer vi vara i himlen med honom i evigheternas evigheter. Det är det hoppet, och det är dit vi är på väg. Men det där hoppet kan bli väldigt, väldigt, väldigt diffust. Och så kommer vi in i kyrkan ibland för att söka menigheten, inte för att söka han. Vi ska söka honom ikväll. Vi ska be Gud att hans närvaro ska falla på oss. Och att han ska öppna saker i våra hjärta, visa saker och ting som har varit dolda under lång tid och som har förhindrat oss för att känna den här glädjen och tacksamheten och friheten. Min fråga är, känner du dig tacksam? Känner du dig tacksam när du vaknar måndag morgon liksom? Jag kan sätta mig upp på min säng ibland och bara börja gråta av tacksamhet. För att jag vet var jag var någonstans, och jag vet vart jag är nu. Och det är bara på grund av han. På grund av hans nåd och på grund av hans kärlek. Och på grund av att han älskar oss så mycket. Vi kan stå upp tillsammans. Amen. Tack Jesus. Prisa dig Herre. Tacka dig Jesus. Prisa dig Jesus. Tack Jesus. Mina barn, detta skriver jag inte till er för att ni ska synda. Men om någon syndar, så har vi en som för våran talan inför Fadern, Jesus Kristus den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Amen. Tack Jesus. Tack Herre för att du är försoningen för våra synder Herre. Tack Jesus för att du försonar oss Herre med Fadern Herre. Tack Jesus för att du helbreder alla som har ett knust hjärta Herre. Tack Herre för att du hör varje knust hjärtslag Herre. I Jesu namn, du har sett varje situation, allt som är vanskligt. Du har sett all skuffelse, du har sett allting som varenda gång som vi har stått och tittat på våra fötter i missmot. Istället för att stå fylld av din heliga ande och prisa dig. Jag tackar dig också Herre om det finns människor här som inte har något hopp. Som har känt sig hopplösa och där de aldrig har haft känt något hopp överhuvudtaget. Så är det du som är hoppet. Du är världens hopp Herre. Och jag tackar dig Herre för att du vill möta människor här ikväll Herre. I Jesu namn. Jag tackar dig för varje hjärta Herre. Jag ber heligande att du ska göra vad du kan göra. Att du ska gå in på djupet av människor Herre. Och att du ska ge dem hopp, och att du ska omfamna dem och ge dem en stor varm kläm från himmelen och säga jag vill tillgi dig för allt. Och du är mitt älskade barn och jag vill sätta dig fri ikväll. Tack Jesus. Prisa dig Gud. Jag tackar dig Herre, jag prisar dig. Och som jag gjorde i den där garderoben när jag bad, det var att jag I got right with God. Jag bad Gud om att ställa saker och ting till rätta mellan oss. Jag förstod att jag kanske hade känt honom och jag hade tagit emot honom, men jag hade inte levt så som för honom. Jag hade bara levt för mig själv. Så om du finns här ikväll som har levt för dig själv, och inte för honom, så tror jag att han vill möta dig ikväll. Och om du är här ikväll som inte känner honom, så vill han lära känna dig ikväll. Han känner dig redan, men han vill att du ska lära känna honom. Tackar dig, himmelska Fader. Vi kan be en liten stund. Fader, jag tackar dig. Det är bara att be. Vi börjar prisa honom. Vi lyfter upp hans namn. Tack Jesus. Tackar dig för din atmosfär, Herre. Tack Jesus. Prisa dig.